Hej, jag heter William. Välkommen till Ninar Tree-podden. Idag kommer jag att sammanfatta och recensera boken. This Time is Different, 8 Centuries of Financial Folly är en fackbok i ekonomisk historia och finansanalys av Carmen M. Reinhardt och Kenneth S. Rogoff. Boken undersöker 8 sekler av skuldkriser, bankkrascher, inflation och valutachocker i många olika länder, och den gör det med ett tydligt syfte. Att visa hur ofta människor och beslutsfattare tror att den egna situationen är unik, trots att historien pekar på återkommande mönster. För svenska läsare blir boken särskilt relevant genom sin breda syn på statsskuld, bankrisker och hur ekonomisk självbelåtenhet kan växa även i välfungerande välfärdsstater. Det är inte en berättelse om en enskild kris, utan en jämförande analys av hur finansiell överhettning byggs upp, hur den spricker och vilka följder den för tillväxt och politik. Resultatet är en tung men inflytelserik bok som kombinerar historiska exempel med kvantitativ forskning och som vill ge läsaren bättre verktyg för att tolka dagens ekonomiska. Varningssignaler. Jag kommer att ge dig de viktigaste lärdomarna från den här boken. För det första, bokens huvudtes, att finanskriser nästan aldrig är helt nya fenomen. Kärnan i boken är att finanskriser upprepas genom historien, trots att varje generation gärna tror att den egna ekonomin är annorlunda. Reinhardt och Rogoff samlar stora mängder historiskt material för att visa att statliga betalningsinställelser, bankkriser, hög inflation och valutafall följer igenkännliga förlopp. Poängen är inte att alla kriser ser identiska ut, utan att det drivs av liknande mänskliga och politiska beteenden, som optimism, överskuldsättning och svagt riskminne. För en svensk läsare gör det att tänka på hur även länder med starka institutioner kan påverkas av samma logik. Särskilt när skuldnivåer stiger och politiken antar att tillväxten ska lösa allt. Boken argumenterar därför mot tanken att moderna finanssystem skulle ha gjort kriser mindre sannolika. Tvärtom visar den att nya tekniska instrument och globala flöden ofta bara ändrar formen på problemen, inte deras grundmekanik. Författarna jämför material från många länder och över mycket lång tid istället för att bara studera en enskild epok eller ett fåtal stora ekonomier. Det gör att de kan se återkommande mönster i både rika och fattiga länder i Europa, Amerika och andra regioner. Den typen av perspektiv är viktig eftersom korta tidsserier ofta lurar oss att tro att det senaste decenniet är normalt. Boken visar hur kriser ofta kommer i kluster, hur det kan byggas upp under lång tid och hur deras efterverkningar blir utdragna. För den som är van vid att följa svenska konjunkturrapporter eller debatter om Riksbanken och statsbudgeten är detta värdefullt. Eftersom det påminner om att en enskild låg inflation eller ett stabilt ör inte säger så mycket om den långsiktiga risken. Historien blir här inte dekoration, utan själva verktyget för att först finanssystemets beteende. För det tredje, skuldnivåer och tillväxt. Varför hög statsskuld blir ett varningstecken? Boken är särskilt känd för sitt fokus på sambandet mellan hög skuld och svagare ekonomisk utveckling. Reinhardt och Rogoff diskuterar hur mycket offentlig skuld ett land kan bära innan tillväxten bromsar och sårbarheten ökar. Och de använder detta som en del av sin bredare varning för överbelöning, även om den exakta tolkningen av skuldtrösklar har diskuterats flitigt i efterhand. Den centrala frågan fortfarande är viktig, nämligen att skuld inte bara är ett bokföringsproblem utan påverkar handlingsutrymmet i hela ekonomin. När räntor, refinansiering och budgetutrymme pressas blir det svårare att hantera nästa chock. För Sverige, där statens finanser ofta framhålls som starka, fungerar boken som en påminnelse om att god ordning inte ska tas för given. Den visar också hur snabbt läget kan förändras när ränteläge, tillväxt och politiska löften drar ut olika håll. Den intellektuella styrkan ligger i att boken kopplar skuldfrågan till historiska mönster, inte bara till enskilda moderna debatter. För det fjärde, hur kriser hanteras. Från inflation och åtstramning till default och finansiell repression. Boken handlar inte bara om hur kriser uppstår, utan också om hur stater försöker ta sig ur dem. Författarna gör igenom flera klassiska sätt att minska skuldbördor efter en kollaps, till exempel inflation, åtstramning, skuldnedskrivning, default och finansiell repression. Där staten indirekt pressar räntor och kanaliserar sparande mot offentlig finansiering. Det viktiga är att dessa strategier sällan är smärtfria. De flyttar ofta kostnader mellan olika grupper i samhället. Den som läser med svenska referenser kan känna igen hur diskussioner om skatter, räntor, pensionssparande och statens roll snabbt blir politiska när ekonomin stramas åt. Boken gör tydligt att efterkrisen inte är en neutral teknisk fas, utan en period där regeringar måste välja vilka aktörer som ska bära bördan. Denna del av boken ger därför ett praktiskt analytiskt värde eftersom den hjälper läsaren att se vad som står på spel bakom ord som stabilisering, sanering och reform, slutligen. Varför boken fortfarande är relevant för dagens politik och finansmarknader. Det som gör boken bestående är att den inte nöjer sig med historisk beskrivning, utan försöker påverka hur vi tolkar samtida risker. Även om finansmarknader, derivat och global kapitalrörlighet har förändrats sedan äldre epoker. Menar författarna att de grundläggande drivkrafterna bakom överoptimism och skuldexpansion består? Boken är för användbar för ekonomer, beslutsfattare, investerare och studenter som vill förstå varför varningssignaler ofta ignoreras tills det är för sent. Den passar också lösare som vill kunna lösa om budgetunderskott, bostadsbubblor eller bankoro med ett mer historiskt kritiskt filter. För en svensk publik kan den fungera som ett motmedel mot allt för bekväm framtidstro i frågor om välfärd, bostadsmarknad och statens långsiktiga uttaganden. Samtidigt är boken krävande eftersom den bygger mer på data och jämförelser än på berättande stil. Det är just därför den skiljer sig från många andra böcker i genren. Den vill inte bara förklara en kris utan visa att kriser är en återkommande del av ekonomins historia. Sammanfattningsvis, This Time Is Different passar bäst för lösare som vill först av finanskriser på djupet, särskilt ekonomer, samhällsintresserade, beslutsfattare. Studenter och investerare som behöver ett längre historiskt perspektiv än vad dagstidningar och marknadsanalyser brukar ge. För den som arbetar med budget, bankfrågor. Kapitalförvaltning eller offentlig politik ger boken ett användbart ramverk för att känna igen risker tidigt och tolka skulddynamik mer nyktert. Det som särskiljer boken från många andra ekonomiböcker är dess enorma historiska räckvidd och dess tydliga empiriska ambition. Och den försöker inte bara resonera teoretiskt, utan bygger sin slutsats på långsiktiga jämförelser av flera sekler. Det gör den tyngre och mer krävande än populära böcker om senaste finanskrisen. Men också mer användbar för den som vill förstå varför ekonomiska katastrofer så ofta kommer tillbaka, trots att nästan alla säger sig ha lärt sig av historien. Om du vill stödja Carmen M. Reinhardt, du kan köpa boken via Amazon-länken som jag lagt i podcastbeskrivningen. Efter att du har läst boken, berätta gärna vad du tycker och dela dina tankar. Vi ses!